Hej och välkomna till Ledarperspektiv, podden där vi för ut Nordiska motståndsrörelsens officiella ståndpunkter. Detta är vårt 36:e avsnitt. Jag heter Fredrik Weidland och med mig sitter Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg. Hej!
Hej, hej!
Det är ju nu några veckor sedan vi arrangerade aktivistdagarna där vi lanserade nya stora saker och gick ut med en massa ny information. Det var ny organisationsstruktur, information om första maj-demonstrationer, förändringar i riksrådet, nytt näste med mera. Men en sak som jag känner som kanske inte har fått den uppmärksamhet den förtjänar är Nordiska motståndsrörelsens hemsida på engelska. Så jag tänkte passa på här och göra lite extra reklam för den. NordicResistanceMovement.org är en sida som uppdateras dagligen och kommer att uppdateras dagligen med fler artiklar från våra avdelningar i hela Norden. Det är en sida som framförallt är tillägnad utomnordiska läsare, men det är också en sida där exempelvis då svenskar kan hålla koll på vad som händer i hela Norden. Och i många fall kommer sådant som isländska och finska artiklar att först översättas till engelska och publiceras på den engelska sidan för att sedan eventuellt översättas till svenska och publiceras på Nordfront. Det innebär ju då att om man besöker nordicresistancemovement.org så kommer man hela tiden kunna hålla sig ajour om vad som händer i hela Norden. Förutom textartiklar jobbar vi nu även med att kunna lansera mer media på den engelska sidan. Det finns exempelvis då ett antal poddar som kommer att komma framtiden där representanter från samtliga nordiska länder kommer att finnas med. Så jag vill bara säga det. Och om ni nöjer med Nordfront så är det bra. Men tipsa gärna andra nationella utanför Sverige om NordicResistanceMovement.org. Ja, det var väl bara det.
Ja, och det är en uppmaning som jag redan har gjort. Jag har spritt den adressen nu i helgen, så jag har tagit åt mig av det du sa på förhand.
Just det, du har varit utomlands, ja.
Jajamän, stämmer. Men jag håller mig till schemat, så jag väntar med att prata om det, att vi går in på den officiella punkten.
Då går vi in på Lindbergs arbetsvecka. Hur har den sett ut?
Ja, men jag har varit utomlands då, som sagt. Jag har varit i Budapest i Ungern och hållit tal där under en manifestation. Det är ju det här, varje år så brukar de ha det i Budapest som kallas för ärans dag då, där man hedrar de ungerska och tyska soldater som bröt sig ut ur Budapest den 11 februari 1945. Då hade alltså Budapest hade varit under belägring av Sovjet i över 100 dagar redan då, men den 11 februari då så klarade man inte av att hålla det längre. Det var helt omöjligt, så därför så bröt sig runt 30 000 soldater skulle börja bryta sig ut ur Budapest då under kraftig beskjutning från Sovjet med kanoner och antipansarartilleri och tanks och allt möjligt använder man då för att beskjuta de här 30 000 flyende soldaterna då, så att säga. Och av de här runt 30 000 då så dog alla utom någonstans mellan 700 till 800 överlevde den här flykten ut av Budapest då. Men samtidigt så tog de ändå ihjäl runt 100 000 sovjetiska soldater och ungefär lika många sovjetiska skadade, så att de lyckades freda sig ganska bra under den här flykten också, kan man väl säga då. Men i alla fall, en gång om året så hedras den här utbrytelsen och de här fallna kämparna då. Och så skedde också i år. Så att jag deltog tillsammans med en liten delegation av både svenska och danska kamrater från Nordiska motståndsrörelsen då. Och jag höll även tal då på en sån här manifestation som anordnades av en ny nationell gruppering i Ungern som jag har haft kontakt med det senaste halvåret. Det var i fall som heter Legio Hungaria. Och där var jag då en av de tre talarna som var på det här arrangemanget. Där var väl 400 nationella kanske 100 poliser och ett 30-tal rödingar eller någonting då som hörde talet. Så alltså det var väl trevligt och bra. Och givetvis förutom själva manifestationen då så har jag ju också suttit på en mängd möten med massa nationella grupperingar från runt om i hela Europa egentligen. Det är ju så att Ungern ligger ju ganska centralt i Europa, så det kommer ju ganska, ja men det kommer ju lite tyskar och lite ukrainare och lite italienare och lite av varje, så att man fick passa på och prata med många och just det som jag sa, även sprida vår engelska sida. Så arbetsveckan då, förutom liksom resa och förutom att delta på det, så har jag också skrivit på det här talet som jag höll där. Och sen passar man ju såklart på att umgås med lite kamrater när man ändå var där och titta på lite sevärdheter i Budapest. Och ätit massa god mat också för att på riktigt bryta med den där fastan som vi pratade om i förra veckan.
Ja just det, blev mycket gulasch då eller?
Ja, eller mycket paprika överhuvudtaget. Det har de ju allting där. Så, men, nej, men de har väldigt, det är väldigt bra matkultur. De gör bra mat i Ungern, måste jag säga. Så det var en bra vecka. Och annars är det ju mejl och möten och sånt som vanligt. Lite mindre än vanligt eftersom att jag inte har varit hemma. Men lite sånt har jag hunnit med också.
De som arrangerade det där och de som deltog och de som talade och sådär. Var samtliga nationalsocialister eller... Det kanske inte ens är lagligt att vara nationalsocialist i Ungern. Jag vet inte, pilkorset är väl förbjudet åtminstone.
Jajamän, nej men det stämmer. Det är väldigt luddiga lagar i Ungern, precis som i många andra länder med de här hatbrottslagarna. Och det är lagligt för, som jag tolkade så är det lagligt för en person att vara nationalsocialist. Det är lagligt att kalla sig själv nationalsocialist, men det är olagligt för en organisation att vara nationalsocialistisk. Nationalsocialistiska organisationer är förbjudna helt enkelt, men du får som privatperson lov att vara nationalsocialist. Så att de här Lego Hungaria då, de är väl just nationell just, inte öppet nationalsocialister i alla fall. Men ja, nej, det är väl mer eller mindre liksom en, det är ju en tydlig hyllning till de tyska soldaterna och till Waffen-SS och sådär också, så att det är ju så nära det kan komma liksom.
Mm. Och det tänkte jag också på, de hyllar ju de tyska soldaterna som stred mot Sovjetunionen, och Sovjet hade ju då ockuperat Ungern i omgångar då. Och det har ju varit ganska mycket förtryck mot den ungerska befolkningen. Så det man undrar är ju om vanliga ungrare uppskattar den här typen av demonstrationer.
Ja, det är lite svårt också säger jag faktiskt. För att jag tror att vanliga ungrare är... De är ju väldigt, väldigt positiva till sin regering. Alltså till Viktor Orbán då. Och till Fidesz. Och... det här är ju, de är ju egentligen mer konservativa kan man ju säga. Vi har ju diskuterat Orbán här tidigare i ledarperspektiv, där vi har diskuterat liksom Trump och Putin och Orbán och alla de här. Och det är ju en konservativ regering som sagt, och det är ju även så att de har ett parti som heter Jobbik i Ungern som är ganska stora, som ju är, man kan säga, Ungerns motsvarighet till SD. De är kanske lite hårdare än SD, men det gör ju att det överlag är det ganska accepterat med nationella åsikter. Det är liksom ingen stigmatisering kring nationella åsikter. Men däremot så är det nog också så att många ungrare, precis som i fallet med Sverige och Sverigedemokraterna, att många ungrare är nog ganska liksom nöjda med det de har. Eller att de ser att de redan har liksom en nationell representation i regeringen. Så att det är inte så att ungrare är emot det här på något vis. Men de kanske inte är engagerade i den utsträckningen de borde vara heller. Som att de anser då att Jobbik och kanske till och med Orbán redan sköter det så pass bra som de gör. De har ju inga problem med massinvandring och så i Ungern till exempel. På grund av Orbáns mer sunda politik på dem. I de områdena än Sverige till exempel.
Ja, precis. Det är väl en ganska stor skillnad. Men det är som med alla de där länderna. Till slut så kommer de börja luckra upp det med arbetskraftsinvandring. Som Polen vill ha dit, jag tror det var 100 000 filippiner till exempel. Mm. Och Det kommer ju också bli skadligt på sikt, naturligtvis.
Jo, och de riktiga nationella i Ungern då så att säga, alltså Lego Hungaria och andra man pratar med som var deltog i den här manifestationen, de är ju inte överhuvudtaget till freds med Viktor Orbán eller Jobbik för den delen. De förstår ju att det behövs radikal nationalism för att få ordning på allting på sikt. Och det är ju även så att Orbán och den ungerska regeringen är extremt, extremt Israelvänliga till exempel. Det behövs nationalism där också, riktig nationalism, såklart.
Ja, men spännande. Men det kommer väl upp lite mer artiklar om det då, antar jag.
Ja, det kommer åtminstone någon film och så här från dagen kommer det, ska det bli, hoppas jag.
Okej, ja, men vi går vidare till veckans betraktelse.
Ja, det blir svårt att komma ifrån Budapest såklart, för att man har ändå varit där så några dagar och då har man ju också flera stycken betraktelser därifrån. Så att jag fortsätter väl lite på det ämnet. Det är väl egentligen flera stycken betraktelser jag har, men jag tänker att några stycken som jag ska gå in på väldigt, väldigt kort som jag finner var intressanta. Och det kan vara så att jag går in längre på dem var för sig i något annat avsnitt, det vet jag inte. Men väldigt kort tänker jag att en betraktelse som är lätt att få när man är utomlands i många andra europeiska länder, bland annat i Ungern då, det är ju faktiskt hur lyckligt lottade vi i Norden ändå kan vara trots en massiv invasion av främlingar. Så har vi ju åtminstone ändå en väldigt, väldigt klart definierad etnisk homogenitet bland ursprungsfolket så att säga. I Ungern så två personer som är ungrare sedan väldigt, väldigt, väldigt många generationer tillbaka. De kan ju ändå ha en fenotyp av nästan två vitt skilda raser. Och jag skulle väl vilja säga kanske att halva ungerska folket ungefär, de skulle ju kunna befinna sig i Sverige utan att någon överhuvudtaget reagerade. De ser alltså helt nordiska ut och helt och hållet. Men sen så har vi då den andra halvan som har betydligt mer turkiska drag eller sydliga drag åtminstone. Och det kan ju också liksom vara en varningsklocka för folk överlag, för att det här är ju ändå någonting som till stor del har spår ända sedan hunnernas invasion för 1600 år sedan, där det alltså fortfarande bär spår i stora delar av det ungerska folket. Så att det är ju liksom var omfattande rasblandning och invasion egentligen, som egentligen är det vi ser i Norden idag också, även om det är en invasion av en annan art än vad det var när hunnarna då invaderade Ungern och stora delar av Europa. Men det är ändå väldigt intressant att det är på det viset och som sagt så kan vi vara väldigt lyckligt lottade att vi ändå är så pass etniskt homogena som vi är i grunden, än så länge i varje fall. Sen är ju också en betraktelse kring hur fantastiskt vackert Budapest faktiskt är. Där är otroligt mycket ståtliga byggnadsverk, statyer, monument och annat om man jämför med till exempel Sverige. Man får en helt annan känsla av nationalstolthet än om man till exempel vandrar runt i Stockholm där det i stort sett känns som att det bara finns nybyggda fyrkantiga byggnader och några moderna konstverk här och där, men det är en helt annan, mer klassisk konststil i Ungern och mer äldre byggnader och mer äldre arkitektur. Och det är faktiskt otroligt upplyftande att befinna sig där. Man känner verkligen hur viktigt det är för själen liksom, att faktiskt få ha en sund miljö även i en stadsmiljö. Och extra intressant blir det ju faktiskt då när man också tänker på att Budapest ändå stod i stort sett i ruiner efter 1945. Och att det dessutom därefter har genomdrivits en sovjetisk kulturrevolution i landet då. Det var en ungrare bland annat som berättade där att kommunisterna, de förstörde ju medvetet staden mer efter ockupationen än vad de gjorde med sina bomber under tiden de försökte ockupera staden. Det var alltså väldigt mycket statyer och gamla byggnader och så här som revs rakt ner med släggor av Sovjet då, så att säga. Men det till trots då, alltså att de har så mycket förstört och så mycket rivet, så är det ändå en otroligt vacker kulturstad som man ja, man blir tillfreds i själen på ett annat sätt när man, trots att det är en stadsmiljö. Jag trivs inte själv i stadsmiljöer utan trivs mycket bättre ute på landsbygden eller i skogen. Men man, det råder ändå en viss känsla av lugn när man går i de här jämfört med det. Det blir inte det stressiga klimatet som det blir i Stockholm och så, som jag tror härrör då till viss del av faktiskt arkitektur och bristen på kultur. Så det är en betraktelse som också skulle kunna utvecklas hur mycket som helst, men i väldigt i korthet då, så att säga. Och sen en sista betraktelse som kanske inte hade passat sig som en betraktelse av sig självt, men som ändå, det hänger lite ihop med temat för avsnittet idag, eller delar av temat för avsnittet idag i varje fall. Och det är att det är ju ganska mycket subkultur som präglar hyfsat stora delar av den nationella rörelsen i Ungern. Vi har både Blood and Honor och Hammerskins i Ungern som ju är tydligt subkulturella, alltså de är tydliga skinhead-organisationer då. Och de utgör ändå tillsammans en ganska inflytelserik del av den radikala nationella rörelsen i Ungern, skulle jag vilja säga. Och även under den här manifestationen då så var det ju en hel del människor som bar bombajackor med tygmärken på kängor och hängslor och sådär. Så att det var ju långt ifrån alla som såg ut på det här viset. Till exempel Legio Hungaria själva, de stack ut och var inte alls lika subkulturella. Men ändå någonstans så kändes det lite grann som en tidsresa 20 år tillbaka i tiden i Sverige eller någonting. För då såg det ju faktiskt ut så även i den svenska nationella scenen. Men ja, så ser det inte riktigt ut längre i Sverige då. Det har ju gått ifrån det mer och mer. Så ja, det var tre helt spridda skurar av reflektioner från Ungern, det helt enkelt.
Ja, det var det. Men om vi tar den sista, din tredje reflektion där, så går vi vidare till ämnet som ju handlar om det.
Mm, precis. Eller ja, åtminstone delvis om det. Det blir väl rätt så många små grejer det kommer att handla om idag, egentligen. Men lite speciellt avsnitt kanske, men...
Ja, precis. Det blir ju lite annorlunda, kanske spretigt, eller åtminstone mångfacetterat avsnitt. Vi kommer ju skippa både nyhet och ideologisk fråga till förmån för två stycken läsarbrev. De till viss del är något relaterade till varandra då, men som egentligen berör helt olika saker.
Mm.
Breven har redigerats något, bland annat för att anonymisera avsändarna, men innehållet är i stort detsamma. Vi läser upp och diskuterar ett brev i taget.
Mm.
Började med det första då. God afton, kamrater. Jag tänkte börja med att skriva lite om mig själv för att det är av betydelse för brevets kanske lite nostalgiska innehåll. Jag är 44 år gammal och har sett mig själv som skinhead i närmare 30 år. Nationalsocialistisk skinhead. Någon kanske ifrågasätter om man ens kan vara det. Jag anser det. För mig började som punkare i 13-14 års åldern. Jag ledsnade dock ganska fort på detta. Många punkare var av ett klent släkte där den tuffa utsidan inte speglade insidan. De var oerhört konflikträdda, stora i truten i flock, men fegisar ensamma. Det förekom stor dekadens, usel personlig hygien och ett enormt intag av droger. Jag kom att förakta vänstern och punkarna och drog mig istället mot de nationella skinnskallarna. Ett gäng som kom att spegla och passa mig och min person mycket bättre. Jag är uppvuxen i en förort till Göteborg där det fanns en lokal som drevs av ett par år äldre skinheads. Det var som en fritidsgård där ungdomar träffades för att umgås, spela kort och kasta pil. I bakgrunden spelades det alltid Screwdriver och No Remorse med flera. Jag älskade verkligen den musiken. Jag pratade länge och ofta med de något äldre personerna som hängde där. Vi började smida planer. Även om inte massinvandringen och andra problem var lika utbredda på den här tiden så var det tillräckligt för att känna avsky. Och vi avskydde verkligen det här systemet. Vi diskuterade om bakomliggande orsakerna kom alltid fram till samma saker. Vi ville göra något åt saken. Vi ville bidra i kampen. Så småningom kom vi att bilda ett nationellt band och efter lite övning höll vi också spelningar och gav ut en skiva. Vi blev ett par år äldre och hängde mer och mer in i Göteborg. På denna tid var vi en del av GBG Skins med stamkrog på Järntorget mitt i smeten. Mitt emot Knarkarparken. Granne med Rödingnästet. Homosexuella hade också sitt tillhåll i närheten. Man kan säga att det var som bäddat för trubbel och speciellt några öl innanför västen. Detta fortsatte så här i över 10 års tid. Bruna kuvert från myndigheter dök upp allt som oftast och till slut så hamnade de flesta av oss bakom lås och bom. Jag själv för en serie misshandelsfall och mordbränder. På kåken fick jag mer perspektiv. Jag började läsa mer, skola mig ideologiskt. Jag bildade mig i historia, politik, förintelsen och judefrågan. Sådant jag bara tidigare synat på ytan. Allt vi hade kommit fram till våra långa samtal, kamrater emellan under åren, bekräftades allt mer. Jag började träna och försökte bli en bättre människa. Jag ville bli min egna stridsmaskin. Vi startade också ett par nationella tidningar som gav ut från kåken för att fortsätta göra det vi kunde från insidan. Ja, ni kanske undrar nu vart jag vill komma någonstans med all denna livshistoria. Egentligen handlar det här om subkulturer och motståndsrörelsens syn på dessa. Jag har full förståelse för att man vill sålla bort dessa, men samtidigt ser jag också med min erfarenhet något annat. Subkulturen har knappast bara varit av ondo. Det är alltid bara det negativa som lyfts fram, dekadens, fylla och slagsmål, men det fanns också mycket positivt som jag älskade. Då menar jag med NS Skinheads. Handlingskraft, totalt motstånd mot allt form av narkotika, rasgemenskap, kamratskap, att våga stå upp för den man är och att ta de konflikter det medför. Inte den fårmentalitet som råder bland dagens unga män. Nu vet jag att det inte på långa vägar är så här längre inom den lilla skinhead-scen som finns kvar. Och jag vet också att det inte gick så bra för alla som kom från den här rörelsen. Vissa har blivit alkoholister och andra till och med pundare när de lämnade. Men det finns även ett gäng tunga ideologer som har offrat mycket för kampen och som tillbringat ett antal tusen timmar bakom lås och bom. Egentligen nationalsocialistiska fanatiker som med tidens gång tyvärr blivit lite handlingsförlamade. Jag vet dock att flera av dessa skulle gå att engagera i kampen igen och att det skulle vara gynnsamt för kampen. Personer som är pålitliga, har rätt mentalitet och inte viker sig. Jag skulle med detta brev vilja uppmana de gamla rävarna till comeback och att också ni i ledarperspektiv stämde in i denna uppmaning. Att det finns plats också för dessa kampen och att motståndsrörelsen, trots sitt avståndstagande från subkulturer, inte förakta dessa män som formats till kämpar genom skinnerrörelsen. Jag vill avsluta med att säga att jag som en kämpe ur det gamla gardet själv har organiserat mig igen och att det känns fantastiskt bra. Jag har fullt förtroende för motståndsrörelsens ledning och dess beslut. Jag vet att denna organisation kommer att ha en nyckelroll i Norden och övriga världen. Vi kommer att avgöra hela vår ras framtida öde och det är en ära att få vara en del av det. Med vänlig hälsning, Benny i Trestad. Ja, det finns många formuleringar och funderingar gömda i detta brev.
Ja, intressant brev måste jag börja säga faktiskt. Det var unikt. Det liknar inte något annat brev vi har haft här, men det var intressant att höra ändå. Det är som du säger, det finns en del frågeställningar i det.
Om vi börjar då med, vad är din personliga erfarenhet och syn på skinnerrörelsen som var, ja, den var ju väldigt utbredd i Sverige under framförallt 90-talet då?
Ja, vad ska man säga eller var ska man börja kanske? Alltså jag förstår ju helt klart vad Benny åsyftar i sitt brev. Jag förstår helt klart precis allt han menar. Jag var själv också skinner när jag var yngre. Och jag själv är väl lite för ung så att jag upplevde aldrig den här riktiga storhetstiden för nationella skinnets. Men Helt klart så var det fortfarande så att när jag började bli nationellt sinnad så var det fortfarande så att många av de yngre män som såg sig som nationella eller nationalsocialister, de manifesterade också väldigt tydligt för hela världen genom bombajacka och rakad skalle och kängor. Och helt klart så var det också ett väldigt, väldigt händelserikt liv för min del då också, på gott och ont. Det kom en hel del problem med det här, det kom en hel del slagsmål. Det var en del alkohol som tillhörde den här kulturen, men man fick också väldigt mycket nyttiga erfarenheter som har format den och ens liv. Man fick god kamratskap och man blev väldigt radikalt och tidigt ideologiskt skolad, så att säga. Sen var det ju på gott och ont också en stigmatiserande process där man ställde sig väldigt, väldigt klart och tydligt utanför samhället, men också föraktades av samhället och kanske till viss del också av folket. Men de stora problemen som jag ser med skinhead-rörelsen, när den var som störst då, när man tittar tillbaka, det är ju dels den enorma mängd alkohol som den här kulturen, subkulturen ändå kom att förknippas med. Det var kanske inte så precis överallt och jag pekar inte ut precis alla skinhead-grupperingar och sådär, men jag vet om att det blev väldigt naturligt för ganska unga grabbar att man skulle dricka sig fulla varje helg. Det tillhörde en del av den här kulturen, åtminstone i de kretsarna jag umgicks i. Men ett annat problem var väl också att vanligt folk, alltså de svenskar som inte var skinheads, de kunde ju av väldigt, väldigt, väldigt logiska skäl inte identifiera sig med de här unga, arga och högljudda och väldigt annorlunda klädda männen som skinheadsen ändå utgjorde. Och det i sin tur, menar jag, på ledde väl lite grann till att den nationella rörelsen höll sig kvar lite som en ungdomsrörelse och fastnade lite grann som en subkultur. För att även de äldre skinheadsen som var med, de var ju ändå genom liksom att de var skinheads och levde ett skinheadliv, så var de ändå liksom ungdomliga på något vis. Och ansvarstagande låg kanske framförallt för dagen i många fall och inte mycket, mycket längre än så. Men det finns också saker som man verkligen lyckades med på den här tiden. Det finns saker som jag menar att den nationella rörelsen lyckades bättre med då än vad vi gör idag faktiskt. Och jag tänker framförallt två saker där. Dels så lyckades man ju att få svenska ungdomar att tycka att det var häftigt att vara patrioter. Det blev en kultur kring att det var faktiskt coolt att vara stolt över att vara svensk. Det var coolt att vara stolt över att vara vit. Det var häftigt att säga nej till droger. Det var något positivt att man ställde sig utanför mainstream-kulturen och popkulturen, så att säga. Och det blev en naturlig gemenskap där vita ungdomar tydde sig till varandra, gick samman och slog tillbaka främlingsgängen på skolorna och på gatorna och torgen och sådär. Och det menar jag att vi i mångt och mycket saknar en sån kultur bland dagens ungdom idag. Sen en annan sak som var positivt, det var ju att man i väldigt hög utsträckning lyckades radikalisera ungdomar väldigt, väldigt fort. Det fanns på den här tiden inte något utrymme för Sverigevänner eller identitärer eller nationaldemokrater eller något annat, utan istället för att liksom gå igenom alla de här stegen och radikaliseras ett steg i taget, så gick de flesta från 0 till 100 direkt. Man var direkt rasist, antisemit, kanske till och med nationalsocialist liksom, och det utan att man behövde en massa steg däremellan. Det var ju väldigt få på den här tiden som, om ens någon, som skulle säga, men alltså, ja, men det är klart man är svensk och man pratar svenska och har anpassat sig till svensk kultur. Det fanns inga sådana åsikter då. Det fanns ingen som liksom kläckte ur sig att ja, men judarna, de kan vara våra allierade i kampen mot islam. Eller, det var ingen som tyckte att Hitler var lite för radikal. Utan det här menar jag också var någonting som alltså faktiskt var bättre då jämfört med idag. Att man, nej, alltså mellanmjölksalternativ, med all rätta så var det töntigt, inte strategiskt. Så det är väl lite mina tankar om gott och ont med den här kulturen och rörelsen.
Mm. Jag kommer också på två saker när jag får lägga till dem då.
Absolut.
Ja, jag tillhör ju också, kommer ju också från den här subkulturen, för att det var ju så att det fanns ju ingenting annat då, egentligen. Men en sak som, om vi börjar med en sak som också kan vara lite negativ då, var ju att det var ju inte bara så att det söps, utan det söps ju värst. I skinnskallar var de som söp värst av alla grupper, om man säger. Och det var inte så att man bara brukade våld, utan man brukade mest våld. Och de två sakerna i kombination, ultravåld och mycket, mycket supande, ledde ju till en del aktioner som var ganska impulsiva och brutala, helt enkelt.
Mm.
Och kanske inte alltid rationella då. Som hela rörelsen fick, som du nämnde, att man kanske inte var så älskad av folket alltid, och man blev inte mer älskad när de här sakerna gjordes så. Kanske.
Mm. Jo, absolut.
Och en sak som var, en till sak som jag skulle lyfta fram som var positiv, var ju att genom att man var skinnskalle så hade man ju sin uniform. Och jag kommer faktiskt ihåg en artikel från Nordland, och jag tror att det var Peter Melander som skrev det, men jag är inte säker, men den gick i alla fall ut på att artikelskribenten var fiskade någonstans i Norrland, tror jag att det var. Där han stötte på en skinnskalle som, ja, de kände igen varandra för att de hade ju liksom samma uniform. De raka tår och allt det där. Och då knöt de kontakter med varandra. Och så var det ju, ja men så var det ju. För en själv också. Men idag kan det ju vara svårt, för att man vet ju inte. Man kan ju gå, om man går ut på stan en dag, så kan man ju gå förbi ett halvdussin nationella utan att veta om det egentligen.
Mm, mm. Det finns ju både fördelar och nackdelar med det också, tänker jag. Att nu kanske vi är ett mer osynligt motstånd som finns runt om folk hela tiden utan att de vet om det, vilket är en ganska angenäm tanke det också, även om jag såklart helt och hållet förstår vad du menar liksom. Och jag känner ju också igen det där att, ja, kommer man till en ny ort så lärde man ju snabbt känna folk genom att man var klädda likadant. Då visste man att man identifierade sig på samma sätt och hade samma syn på livet och sådär.
Mm. Ja, men vad är motståndsrörelsens syn på skinheads idag?
Ja, som ansluten till oss så kan man inte vara skinhead med allt vad det innebär. Men egentligen inte konstigare än att man inte heller kan vara punkare eller rockabilly-raggare eller vad det nu kan, om man verkligen går in för den kulturen och samtidigt liksom vill vara aktivist i motståndsrörelsen i varje fall. Vi är inte bara en ungdomsrörelse eller en subkultur eller någonting, utan vi håller ju på att bygga en begynnande folkrörelse. Och med det så är det också viktigt att våra aktivister klär oss och beter oss lite mer som folk gör i allmänhet i varje fall. Och sen givetvis då, om man inte bara ser att det kläder och så här, så är det ju också viktigt att ska man vara med oss så kan man inte dricka sig full varje helg. Och man kan inte heller ha liksom större lojalitet till ett subkulturellt gäng än vad man har till de andra aktivisterna i organisationen. Men därmed är det inte sagt att liksom det är förbjudet att raka skallen när man är med oss, eller att man aldrig får dricka en öl. Eller det är ju liksom när det blir hela det här paketet, hela subkulturen i ett, som det börjar bli problematiskt. Och det där är ju en individuell bedömning som gäller i varje fall, skulle jag vilja säga. Jag vet att jag ibland får sådana frågor på mig, liksom, får man lov att ha bombajacka när man är med i motståndsrörelsen? Får man lov att ha rakad skalle och så vidare? Men det där är liksom, det går inte att säga att det ena är ett regelbrott och det andra är godkänt eller någonting, utan det är ju individuella bedömningar som får göras, men det är ju liksom hela paketet, hela subkulturen som inte går så bra hand i hand med den organisation vi bygger, så att säga. Men alldeles oavsett så är ju också skinhead-rörelsen i stort sett död i Sverige idag, skulle jag vilja säga. Och överlag så skulle ju jag inte se det som något positivt om vi skulle väcka den till liv igen. Snarare så bör vi ju i sådana fall eftersträva att det etableras en ny kultur för ungdomar där vi försöker ta tillvara på det positiva som fanns, men också att man har lärt sig från det förgångna och inte får med sig så mycket av det negativa med gällande alkohol och allt det här då, så att säga.
Mm. Har Benny då rätt gällande att i dagens ungdom inte finns den handlingskraft som fanns hos skinnskallarna?
Ja, så är det väl helt klart i hög utsträckning skulle jag vilja säga. Många svenska ungdomar idag anpassar sig antingen till främlingsgängen och blir kulturellt sett själva främlingar i stort sett. Eller så hänger de sig åt datorspel och sociala medier och där de lever en form av alternativt liv kan man nästan säga. Att de lever ett liv på nätet istället för att leva det i verkligheten. För i verkligheten så har främlingsgängen tagit över. Men på nätet så kan fortfarande vita ungdomar få utlopp liksom för vilka de är. Där kan de fortfarande på något vis stå för högre värden och romanser och hjältemod och allt vad det kan vara. Det är så jag upplever det i hög utsträckning i varje fall. Och det är ju såklart massiv propaganda och massiv repression som har riktats mot vita ungdomar som har fått det här till att hända. Och det har lyckats så pass bra att våra ungdomar idag på många orter är en andra klassens medborgare i sitt eget land. Och det gör att de drar sig undan. De blir inte härdade på samma sätt som förut. De passiviseras och de blir i större utsträckning än tidigare antingen, som jag var inne på, antingen nördar eller wiggers. Då, alltså att de hänger på de här främlingsgängen. Och det här är ju överlag väldigt dåligt för vårt folk och jag är helt övertygad att för att vi ska lyckas nå våra långtgående mål i kampen som organisation så måste vi också bättre lyckas börja mobilisera ungdomarna igen till att stå upp för sig själva och till att organisera sig och faktiskt börja ta tillbaka gatorna där de bor. Men återigen så tror jag då alltså inte på en återuppväckelse av skinnskalleeran för det här ändamålet utan snarare att vi genom motpropaganda och att våra aktivister tjänar som goda exempel och sådär. Att vi på den vägen kan leda till att etablera en ny kultur bland dagens ungdom. Där de återigen kan bli herrar i sitt eget land. Om man säger så.
Mm. Jag tycker mig se att i organisationen så har vi utvecklats mycket med att vi får in mycket äldre människor. Så har det varit de senaste åren, men den senaste tiden, ja, de absolut senaste åren, om man säger så då, har vi börjat dra till oss mycket fler ungdomar. Och vi vet ju att det finns ännu fler ungdomar som knackar på dörren.
Mm.
Och genom då att många ungdomar ansöker sig till oss och att det kommer bli ännu fler, så kommer ju en ny ungdomskultur att skapas. Och den kommer ju kanske vara ha kvar de här bättre delarna och att de sämre delarna neutraliseras eftersom den är styrd av en organisation som vår.
Mm, precis. Jo, nej, men det är ju absolut en förhoppning och som jag nämner, någonting som är nödvändigt. Att vi måste liksom börja ta kampen i den kategorin människor också på ett helt annat sätt. Så. Och jag håller ju såklart med dig om det. Jag ser ju också betydligt fler ungdomar idag än vad det var för ett par år sedan. Så att det är väldigt positivt.
Mm. Ja, men Ben uppmanar ju alla de män som var en del av denna rörelse att komma tillbaka och önskar då att vi kan instämma i en sådan inbjudan. Vad tänker du kring det?
Jag håller helt klart med och kan tveklöst instämma i en sån inbjudan. Den nationella rörelsen bestod av en hel del människor för 20-30 år sedan varav vissa var riktigt, riktigt aktiva, riktigt, riktigt bra människor men som idag, åtminstone till synes, är helt borta. Och visst det är så, precis som Benny var inne på här innan, att vissa har blivit alkoholiserade, narkomaner, gått in i kriminella gäng och annat. Men det finns också betydligt fler än de som har försvunnit den vägen har istället kanske gått in i någon trygg och tråkig svenssontillvaro. De håller fortfarande med oss politiskt och de tänker säkert ibland att de borde aktivera sig igen. Men av olika anledningar så blir det inte att de gör mer än så. Så det är ju helt klart lämpligt att vi från ett sånt här forum bjuder in dem till kamp igen. De behövs, de också. Och jag tänker också när vi ändå är i farten att jag ska bredda inbjudan till att omfatta betydligt fler. För att det har ju försvunnit goda kamrater, inte bara från den här eran, utan också människor som var aktiva för 5, 10, 15 år sedan. Det har vidare försvunnit goda nationella, egentligen med varenda organisation som någonsin har lagts ner. Det var jättemånga bra kämpar som inte har lyft ett finger för saken mer sen Nationaldemokraterna, sen Fria Nationalister eller sen Svenskarnas parti gick i graven. Och det är ju väldigt, väldigt synd för att det var ändå, som sagt, jag vet flera stycken som var väldigt gedigna kämpar och som hade kunnat göra stor nytta i motståndsrörelsen. Och det är inte bara en gång utan det är många gånger jag åtminstone har tänkt tanken på hur starka vi faktiskt hade kunnat vara om alla dessa hade gjort comeback och stått där vid sidan både av alla våra nyrekryter vi har rekryterat sedan de försvann men också då tillsammans med alla oss som har funnits här hela tiden. Det hade verkligen kunnat leda till nya stordåd i rörelsen så att säga. Och det händer ju faktiskt också med jämna mellanrum att det dyker upp lite så här nygamla ansikten. Vilket är väldigt, väldigt roligt. Personer som har varit ifrån den nationella rörelsen i många år men som kommer tillbaka. Men det är ju fortfarande så att otroligt många fler är de som inte har kommit tillbaka. Ännu i varje fall. Och de flesta av de här, de hålls väl tillbaka av en massa stolthet kan jag tänka mig. Att har man en gång lämnat den nationella kampen så känner man kanske sig lite som en svikare eller så här och tänker att man därför inte är välkommen. Eller man kanske till och med aktivt har motarbetat just motståndsrörelsen till förmån för en annan organisation som man trodde på förut. Men att man nu i efterhand har insett liksom att man hade fel. Man kanske ogillar någonting som motståndsrörelsen gjorde för 10, 15 eller 20 år sedan. Man kanske, om man kommer från den här tiden då som Benny skriver, man kanske är orolig för att det fortfarande är lika mycket alkohol i rörelsen som förut. Eller man kanske känner sig att nej, men nu är jag för gammal eller jag skulle inte passa in nu eller jag har inte längre vad som krävs för att vara en del av det där. Eller vad det nu kan vara, men alltså till er alla. Sluta fundera så mycket, sluta hitta alla de här ursäkterna. Det finns en plats för er också. Ni behövs i kampen nu också. Och kom tillbaka och gör rätt för er. Så har ni absolut ingenting att skämmas över. Ni behövs i kampen ni också. Och ni är varmt välkomna att komma och hitta just er plats.
Ja, vi skriver ju faktiskt om det här i förordet till motståndsrörelsens 20-årsbok. Nu vet jag inte, nu har jag läst ganska mycket. Jag kommer läsa ännu mer sen, men jag kanske kan läsa det också då.
Gör det.
Ja, men då läser jag. Som aktiv i en sant oppositionell rörelse som motståndsrörelsen utgör är inte livet alltid så enkelt. Systemet arbetar mot oss på alla fronter, vilket leder till att man för att orka stå kvar när det blåser som hårdast måste vara mycket stabil som person och fast förankrad med sin tro. Även om vi är många som menar att fördelarna med att vara organiserad hos oss med råge överväger nackdelarna, så har det ändå lett till att det är en hel del människor som kommit och gått under de 20 år som nu motståndsrörelsen har existerat. Ett fåtal av dem som lämnat oss under åren har varit riktiga uslingar som på olika vis aktivt har valt att hjälpa systemet i dess kamp mot oss. Dessa har således förrått både sina forna kamrater och sina efterkommande genom att ha försökt försvåra för hela vårt folk att nå frihet och säkra sin överlevnad. Dessa förrädare är dock som sagt få. En del människor har under åren uteslutits för att de ägnat sig åt verksamhet som inte är förenlig med motståndsrörelsens kultur, regler och världsbild. Dessa är fler än förrädarna, men inte i majoritet. Nej, de flesta som lämnat har, även om det i många fall är tråkigt och kan ses som ett slags svek mot de kvarvarande kämpande kamraterna, gjort det utan att på något vis göra sig till organisationens fiender. Här kommer därför ett lite ovanligt uttalande för att komma från oss, och det är nämligen att vi vill tillägna denna bok till alla människor som på sitt vis bidragit positivt att motståndsrörelsen är den organisation vi är idag och att vi har kommit dit vi är. Denna bok är alltså tillägnad till alla som gjort mer gott än ont under denna resa där vi tagit oss dit vi är idag. Till det som på det stora hela har agerat positivt för organisationens tillväxt och utveckling. Till både frontkämpar och anonyma. Till alla som offrat sin frihet eller sitt blod för saken. Till alla de som någonsin hjälpt till att sprida organisationens propaganda eller deltagit på någon av våra demonstrationer. Till alla som skrivit insändare, notiser och artiklar samt skapat media eller arbetat rent tekniskt med några av våra webbsidor eller fysiska tidningar. Till alla som donerat pengar och material oavsett om det varit till lokala kampgrupper, radion eller till fånghjälpen. Till alla som hållit tal och föredrag, lagat och serverat mat, i ordning ställt och städat före och efter våra möten. Till alla fruar som tagit hand om familj och hus så att deras män utan dåligt samvete har kunnat ta striden på gatorna. Denna bok är ett tack till alla er patrioter, oavsett om det var 20 år sedan ni senast drog ert strå till stacken eller om det var idag. Vi skulle kunna avsluta där, men känner ändå att vi kan inte låta bli att delge de tankar som vi bär på när dessa rader författas. Tänk om ni alla varit kvar än idag, eller om ni åtminstone kunde komma tillbaka. Tänk om ni kunde hitta den där idealistiska ådran inom er som faktiskt fick er att hjälpa till från första början. Om vi som står i frontlinjen idag hade fått uppbackning av alla er skulle vi kunna ta oss framåt i ännu snabbare utsträckning. Tänk dessutom om alla ni som var aktiva i någon av de otaliga organisationer som lagts ner under åren, istället för att sjunka in i passivitet, anslutit er till oss och blivit en del av det revolutionära motståndet. Många av era forna organisations- och partikamrater har redan tagit det klivet. Om även ni kunde göra det skulle vår gemensamma motståndskraft bli ännu starkare. Även ni som sympatiserar med oss men ännu inte börjat hjälpa till. Vill ni inte vara de som på riktigt är med och skriver historia? Sådana som med stolthet kan berätta för era barn att ni minsann var med redan från början. Då finns det inte mycket tid kvar nu eftersom vi hela tiden växer och faktiskt kanske redan är förbi det man skulle kunna kalla för början. Vi förstår att det både bland de som hoppat av och ibland det som ännu inte har anslutit sig finns stolthet och oro inblandat. Ibland kanske till och med gamla konflikter eller fördomar. Vi har dock varken tid eller råd att låta skitsaker, för det är faktiskt vad det är i det stora hela när vi vet vad som faktiskt står på spel, att stå i vägen för kampen. Ditt folk behöver dig och i motståndsrörelsens led finns det ännu luckor att fylla för dig, kamrat. Och tankar kring det?
Nej, det är ju en mycket välskriven text, alltså det kan man ju undra vem som har skrivit ihop det här. Ja, det. Nej, men det är precis det jag sa, helt enkelt. Den här texten lämpar ju sig otroligt bra för alla de kategorierna som vi diskuterar det här, oavsett. Nu handlar ju den här texten specifikt om de som har hjälpt motståndsrörelsen på ett eller annat sätt framåt genom åren, men jag menar ju att den likväl skulle kunna tillämpas på de som var aktiva och driftiga i GBG Skins för 30 år sedan till exempel. Som faktiskt på den tiden gjorde vad de kunde för kampen. Och som genom sitt engagemang ändå sådde frö till att motståndsrörelsen kunde bildas från allra första början, kan man ju säga. Det finns så otroligt många som har gjort sitt lilla, som har dragit sitt strå. Och ja, nej, det vi ber om här är ju att vi... Ni kan inte vara nöjda där. Ni är välkomna tillbaka helt enkelt. Kampen behöver er. Det, och det förklarar den här texten bra.
Men om man tidigare levt ett mer dekadent leverne och kanske dessutom har en del osmickrande domare i bagaget, är man ens välkommen i motståndsrörelsen då?
Ja, vi har varit inne på det lite grann i ledarperspektiv förut vill jag minnas, men vi har en väldigt djup förståelse för människor som i ett så urspårat samhälle som det vi ändå faktiskt lever i idag utgör. Vi har förståelse för att människor där kan hamna lite snett och kan göra lite dåliga val längs vägen. Och det kan väl också sägas att med vissa få undantag så är inte vi så vansinnigt intresserade av vad du har gjort tidigare i livet, utan det som är intressant och det som är viktigt är ju att du från och med den dagen du går med oss också uppför dig som det anstår en nationalsocialist att göra. Att du tidigare inte har levt efter våra regler och våra önskemål, det är inget vi håller emot dig, så tillvida du kan bättra dig och börja göra det framöver. Och vi förstår ju att det här systemet arbetar aktivt med att bryta ner människor och vår ras. Och med anledning av den förståelsen så vore det ju väldigt olustigt av oss om vi skulle hålla det emot folk. Att nej, tyvärr, du har pushats av det här skitsystemet till att göra dåliga val i livet, så därför får du inte heller komma med och krossa det här skitsystemet. Det skulle bli ett väldigt konstigt resonemang. Utan det är väl klart att de som på olika sätt har fallit offer för det här systemet måste få vara med och kämpa för att utkräva sin hämnd mot systemet också. Så att vi har ju i vår organisation, vi har en del tidigare narkomaner, vi har tidigare alkoholister, vi har tidigare kriminella, vi har tidigare rödingar och politiskt aktiva i andra partier. Vi har tidigare avhoppare. Men vi är alltså beredda att ge människor en andra chans. Och många av de här personerna som trots sitt dåliga leverne i det förflutna, de har ju visat sig nu vara högst kompetenta individer och har faktiskt bidragit med otroligt mycket gott till kampen. De har vänt om från att leva destruktiva liv, kanske till och med att medvetet eller omedvetet tjäna systemet, till att bli sunda och fanatiska nationalsocialister i frontlinjen mot destruktivitet och mot det system som de tidigare har varit en bricka utav, så att säga. Men jag vill också säga att det finns undantag som vi svårligen eller ens aldrig kan förlåta. Några allvarliga fall för sådant skulle ju till exempel kunna vara sådana som har sålt ut information och golat om sina kamrater till systemet. Det skulle kunna vara våldtäktsmän, knarklangare, alltså inte bara sådana som har förstört sig själva utan också aktivt faktiskt tjänat pengar på att dra ner sina medmänniskor i fördärvet, och så vidare. Sen är det givetvis också så att vi kan ställa en del andra krav på rekryter som har haft olika former av problem i sitt förflutna. En person som kanske har varit alkoholist, där kan vi kräva total nykterhet för att den människan ska kunna ansluta sig till oss. För en person som faktiskt har varit aktiv på den vänsterextrema sidan så kanske vägen till full acceptans och förtroende är lite längre än för en rekryt som inte har en sån bakgrund och så vidare. Men ändå så ger vi folk chansen, förutsatt att det inte är något sånt här extremt som det jag sa innan då. Och en sista viktig sak att påtala gällande det här ämnet, det är ju ärlighet. Döljer du någon känslig information för oss under ditt rekryteringsmöte som kommer komma ifatt dig i efterhand, så kommer du uteslutas ögonaböj. Det kommer inte ens vara öppet för diskussion. Du kommer uteslutas. Men en person som bara kör med öppna kort, är ärlig och dessutom faktiskt också kan uppvisa att man har blivit en bättre människa än vad ens förflutna anger, då är vi beredd att förlåta det mesta och faktiskt ge folk en andra chans. Och jag har också skrivit en artikel om det för ett ganska bra tag sedan som heter just En andra chans. Så jag tänker att vi slänger väl in en länk till den avsnittsbeskrivningen också. Men Generellt vad den går ut på, vad det jag har sagt här går ut på, är det att ta dig i kragen, skicka in en ansökan, var ärlig, kom med och kämpa.
Mm. Jag tyckte det var bra att du la till där om att vi kan ställa vissa krav på individen och att vi måste se att de har omvärderat sitt liv. För att det är ju faktiskt inte så att om det har varit en människa har varit narkoman då, och sen vill ansluta sig till motståndsrörelsen, så är det ju inte så att den människa får komma på ett rekryteringsmöte och så rycker vi på axlarna och sen är med oss. Utan vi kommer ju ha grundliga samtal kring de här sakerna. Vi måste se på den här människan att han har verkligen omvärderat, eller hon har omvärderat sitt liv helt enkelt.
Precis, precis.
Och gärna, i vissa fall även ställa mot krav.
Precis, och gärna att det har gått lite tid också såklart. En person som har varit fri från droger i en vecka efter ett åratal långt missbruk skulle ju heller inte få gå med oss. Men kanske däremot hade fått en klapp på axeln, ett bra jobbat, fortsätt så här och så kan vi höra oss av igen i framtiden. Liksom. Men det krävs ändå som sagt att man har visat att man inte lever det dåliga livet längre, utan precis som du är inne på, att man är förbi det och är redo att göra bättring och skapa något bättre, göra något bättre med sitt liv helt enkelt.
Mm. Ja, ska vi gå in på läsarbrev nummer 2 då?
Mm. Det är dock ändå som sagt många ämnen vi fick med här på ett läsarbrev. Allt från skinheads till att ge folk en andra chans.
Mm. Ja, det är som sagt, det blir lite spretigt också, men många saker hör ju ihop till varandra.
Jo.
Ja, läser brev nummer 2. Hej ledarperspektiv. Jag har många varit engagerad i mer ljumma nationella partier, exempelvis Sverigedemokraterna, har ibland lite svårt att förstå er estetik. Jag håller med er till 100% rent politiskt och önskar verkligen att ni växer er rejält stora och så småningom kan bli en maktfaktor i samhället. Men jag kan med mina livserfarenheter och även utbildning i marknadsföring ibland känna att ni nog hålls tillbaka mycket av er lite militanta och till viss del subkulturella stil. Vad gäller det mer militanta menar jag uniformerad klädsel, sköldar och annan skyddsutrustning, fanor med radikal symbolik och annat. Vad gäller det subkulturella tänker jag på rakade skallar, stora skägg och synliga tatueringar. Jag är rädd att dessa bägge estetiska kulturer skrämmer bort mycket vanligt folk och att ni skulle gå betydligt mycket fortare framåt om ni såg mer vanliga ut och även mer såg ut som andra politiska rörelser. Detta brev är alltså inte menat som gnäll eller att jag menar att jag vet bättre än er, utan jag skulle bara önska att ni diskuterade frågorna och förklarade kring hur ni tänker gällande sånt här. Önskar er oavsett all framgång och kommer fortsätta stödja er från utsidan på de vis jag kan. Hälsningar från en skånsk patriot med Volvo, villa och Vove.
Mm.
Ja, om vi ska behandla de här breven som två olika punkter då som han tar upp. Den så kallat militanta prägen och den subkulturella. Stämmer det att flera av våra aktivister har rakade skallar, skägg och tatueringar och i så fall varför?
Alltså, svaret är väl både ja och nej på den frågan. Mest nej, men jag skulle inte vara helt ärlig om jag bara sa rakt nej. Jag skulle väl inte vilja gå så långt så jag skulle säga att det liksom är något mode som är så pass utbrett att det verkligen symboliserar en medlem för motståndsrörelsen att se ut på det här viset. Eller att det liksom har blivit någon form av etablerad subkultur. Men jag tror också samtidigt att om man har intalat sig själv att det är så här en aktivist i motståndsrörelsen ser ut, och man verkligen vill leta efter bevis för att bekräfta den här bilden, då kommer man också lyckas med det. Eller det kommer inte vara så svårt att lyckas med det om man verkligen vill leta efter det. Så jag säger att det finns en hel del aktivister som den här beskrivningen stämmer in på. Men det är långt, 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 långt ifrån alla. Vi kan till exempel ta oss som sitter i den högsta ledningen. Om vi tittar på det svenska riksrådet, om vi tittar på Nordenrådet, om vi tittar på alla nästeschefer. Jag tror faktiskt inte det är mer än ett par stycken som stämmer in på rakad skalle, skägg och synliga tatueringar där faktiskt. Så att det är egentligen alltså långt ifrån en majoritet som ser ut på det här viset, men det är säkert fler som ser ut så än vad det är som har motsatsen. Kanske långt hår och inte ett skäggstrå i ansiktet och inte några tatueringar alls. Men jag vill väl också säga då att det är ju inget medvetet val att det har blivit på ett sätt eller ett annat, utan snarare så handlar det väl om en ganska fullt naturlig kultur som uppstår. Människan fungerar ju på det här viset att man tar efter de som man umgås med lite grann och de som man respekterar. Så att det är väl inget konstigt. Vilken stil som än blir rådande, så är det väl inget konstigt att det blir lite grann så inom en organisation i varje fall. Men de reglerna, de uppmaningarna vi har inom organisationen, det är ju egentligen, då bland våra aktivister, det är ju egentligen bara att man att män ska se ut som män, att kvinnor ska se ut som kvinnor, att anskrämlig piercing är förbjudet och att man åtminstone efter man har gått med i organisationen inte får tatuera sig på händer, hals eller huvud. Har man redan gjort sådana tatueringar så kräver vi inte att man tar väck dem med laser då, men efter man har gått med så får man inte göra sådana. Sen givetvis önskar vi också då att alla våra aktivister ser allmänt välvårdade ut såklart och uppmuntrar till det och att de ser ut som folk i allmänhet gör. Och så länge det, de målen, de reglerna uppnås, så ser inte jag några problem alls i om folk har rakat huvud och skägg eller tvärtom. Det är ju inte precis så att det inte är någon utanför motståndsrörelsen som inte ser ut på det sättet, utan det är ju ändå ett ganska normalt och vanligt utseende bland män i Sverige, skulle jag vilja säga.
Ja, rakade skallar är väl på modet fortfarande. Eller igen och fortfarande, ska jag säga. Till exempel. Men vad tänker du kring att folk skräms bort av uniformerad klädsel, sköldar och skyddsutrustning samt fanor med radikal symbolik?
Jag tänker väl där att man måste dela upp det i lite olika beståndsdelar. Det kanske vissa, allt det här kanske hänger ihop, för vissa uppfattas som samma sak och det förstår jag. Men det finns ju ändå där av lite olika anledningar, skulle jag vilja säga. Så att jag skulle ändå vilja dela upp svaret i att prata om uniformerad klädsel för sig, skyddsutrustning för sig och radikal symbolik för sig. Och om vi tar den ordningen då och börjar med uniformerad klädsel. Uniformerad klädsel är ju dels ett sätt att se organiserad ut. Att vi visar att vi är en och samma organisation, att vi är en disciplinerad rörelse. Och vidare så frångår vi ju på ett väldigt enkelt vis att det inte är någon som klär sig illa, eller för den delen någon som är totalt överklädd och sticker ut på det hållet, utan här får vi en liksom en gemensam klädmodell som passar bra för ändamålet. Sen är ju uniformklädsel också ett ideologiskt ställningstagande, där vi visar på att vi inte gör någon skillnad på folk med anledning av deras socioekonomiska bakgrund. Vi är en och samma. Handens arbetare som akademiker, gamla som unga, de från landsbygden och stadsbo. Vi har trots våra skilda bakgrunder ett gemensamt mål och vi kämpar för en gemensam framtid. Och det visar vi upp genom en uniformklädsel också. Vad det kommer till skölda och skyddsutrustning, så har det ju egentligen ingenting som helst med estetik att göra. Även om jag förstår att det blir en del i estetiken när man ser oss med det här, så har det inte med det att göra. Vi bär inte skölda, skyddsglasögon, knivhandskar, skyddsvästar och så vidare för att se häftiga ut eller för att se militanta ut av något slag, utan det är av helt praktiska orsaker vi bär den här utrustningen. Det är för att kunna skydda oss själva och för att kunna skydda kamraten som står vid vår sida. Sen givetvis, när vi ändå ska ha skyddsutrustning, så försöker vi ju passa in den i den estetiken vi har, så den inte sticker ut allt för mycket. Men det är alltså inte av estetiska skäl den finns där. Och det finns väl egentligen två aspekter i varför vi känner att vi behöver skyddsutrustning när andra politiska krafter de helt ignorerar det. Och För det första så handlar det ju om att polisen inte behandlar oss på riktigt samma sätt som de behandlar andra politiska krafter, ens andra nationella politiska krafter. Det är inte alls ovanligt att motdemonstranter tillåts kasta projektiler och annat på oss utan att polisen agerar överhuvudtaget. Och i lägen som det är så måste vi kunna försvara oss själva. Sen händer det också väldigt ofta att polisen istället för att skydda oss faktiskt vänder sig om och använder våld mot oss. Och även då måste vi kunna försvara oss själva. Och ska man då kunna fullgott försvara sig från batonger, från glasflaskor, från pepparspray, gatsten, i längden och i framtiden kanske också från knivar och pistoler, då räcker det inte med att man är vältränad och att man har bra erfarenhet att vara på gatan. Då måste man vara förberedd rent materiellt också. Och det är då genom att vara korrekt utrustad och ha korrekt skyddsutrustning. Sen för det andra, och det är också viktigt för oss både praktiskt och hedersmässigt, det är ju att vi inte någonsin ska vara beroende av systemets skydd. Vi är en revolutionär rörelse. Vår avsikt och målsättning är att rasera det här systemet och upprätta ett nytt. Polisens uppgift är att bevara och beskydda systemet som det ser ut nu. Och med det så blir det såklart självklart att vi kan aldrig lita på eller ta för givet att polisen skulle beskydda oss. Och sen ser det såklart också extremt illa ut rent propagandistiskt om vi som vill bekämpa systemet då skulle vara beroende av systemets skydd. Och det är en aspekt där jag verkligen inte förstår hur flertalet nationella grupperingar tänker överhuvudtaget, om jag ska vara helt ärlig. För att dagens polis skyddar inte morgondagens Hitler. Och det får aldrig framstå som att det är på det viset heller. Morgondagens Hitler, han ska skyddas av morgondagens hitlerister istället. Och inte av någon annan. Vad sa vi mer då? Radikal symbolik var det med. Och värt att förstå här, det är ju att vi inte eftersträva någon maximal kortsiktig popularitet genom exempelvis att få x antal röster i ett val eller något annat. Vi vill komma att utgöra den starka kraften som folket vänder sig till när de är trötta på sådana som eftersträvar kortsiktig popularitet. Och när folket förstår att det ändå kommer krävas mer än röstsedlar i en valurna för att kunna rädda upp den här situationen. I allt vi gör och tar oss an ska vi därför också utmåla oss som den här starka och självsäkra kraften. Som kompromisslösa, som revolutionära, som radikala. Och jag är fullt medveten om att det kanske är negativt för oss väldigt kortsiktigt om man bara räknar framgångar i så här ljumma sympatier och stöd. Men jag vet också med ännu större vetskap att det här är precis vad som kommer krävas för att ge oss de långsiktiga framgångar som krävs för att vi ska kunna rädda det här landet på riktigt och inte bara växa till en viss nivå. För när folket om på riktigt har fått nog, när folket på riktigt är trötta på nedlagda utredningar om gruppvåldtäkter och rån, trötta på att vara andra klassens medborgare i sitt eget land och verkligen på riktigt inte längre vill hånas, piskas och bespottas, då kommer inte folket att leta efter nya politiker med munläder och pressveckad kostym, men som har en annan färg på blomman på kragen. De kommer istället att tysa till en stark kraft som kan och vill skapa förändring på riktigt. Och där kommer vi in. Vi är inte en i mängden. Vi är inte reformister. Vi är något helt annat. Vi är revolutionärer. Och sen om vi trots det får kortsiktiga framgångar och röster i val, då är det såklart otroligt positivt. Men det är inte vare sig huvudmålet eller kring det vi bygger upp vår estetik och kultur. Så det var väl en förklaring på frågan, tror jag. Och på läsarbrevet hoppas jag att han som har skrivit det här ändå tar till sig av ett annat perspektiv och förstår att det är fullt medvetet det vi gör. Det är inte så att vi är omedvetna om att vi skulle kunna nå snabbare kortsiktiga framgångar om vi betedde oss på ett annorlunda vis.
Men om jag ställer den frågan som jag tänker mig att skånsk patriot med Volvo Villa och Volvo skulle vilja ställa. Går inte allt det här emot det du själv sa tidigare att vi ska se ut och bete oss som folk i allmänhet?
Nej, jag skulle inte vilja säga det, utan vi beter ju oss och ser ut som folk skulle kunna göra. Som de borde göra. Som om folk, om vi skalade bort 70 år av hjärntvätt och subversiv propaganda och feminisering faktiskt hade sett ut och agerat. Som vårt folk igen kommer se ut och agera när vi befriat nationen från globalismens kättingar. Jag menar, här kan man ändå dra jämförelsen med det vi pratade om tidigare. Hur mycket vi än skulle lyckas bryta den här hjärntvätten så kommer inte folket att bli aspackade skinnskallar. Så att därför är det inte att bete sig och se ut som folk gör i allmänhet att anamma skinhead-kulturen. Men folket kommer, när vi tar väck hjärntvätten, att vara manliga män, kvinnliga kvinnor med styrka, ära, heder som riktmärken. Ärliga och rättframma, organiserade och disciplinerade. Allt det här finns inom vårt folk. Det är karaktärsdrag hos det nordiska folket. Alltså så kommer folket, och både folket redan nu, vara precis som vi önskar vår medlemskader att vara och som vi eftersträvar att framstå. Naturliga och nordiska.
Bra! Jag vill bara säga en sak innan vi avslutar. Jag tänker också på att skånsk patriot här har ju förmodligen sett de här artiklarna från våra stora städer och sådär och kanske dragit sin slutsats utifrån vad han sett kring det. Och när vi har demonstrationer och möten och så vidare i Stockholm, Göteborg och så vidare, då ser vi ut på ett visst sätt. Vi ser väldigt radikala ut, om man säger så. Men när vi står utanför ett köpcenter i Hofors eller Kungälv för den delen, då är det inte lika mycket fanor, det är inte lika mycket skyddsutrustning och uniformerad klädsel, utan där ser vi mycket mer normala ut, om man säger. Mer enligt hans önskemål, om man säger så. Så att det är inte så att vi inte funderar över de här sakerna, men i de större städerna, när fienden är starkare och där fienden gör, oavsett om det är polisen eller rödena, där de gör vissa ansatser för att verkligen krossa oss, där spelar det psykologiska spelet också ganska stor roll. Och där är det snarare till vår fördel om man ser farlig ut, om man säger. Har du någon tankar kring det?
Nej, men jag håller med. Vi har ju klara regler till exempel om vår uniformering. Den använder vi ju inte på interna möten till exempel, eller som du säger på mindre aktiviteter och så går vi ju aldrig uniformt klädda, utan det är just under de här stora demonstrationerna där det faktiskt ser organiserat och disciplinerat ut på en studiecirkel med 5 personer eller någonting, så hade det mest sett lite knäppt ut om folk var helt uniformerade. Så att vi förstår ju det där också som brevskrivarna är inne på, helt klart, som du säger. Men ja, när det finns fall där det är positivt med både det ena och det andra, och jag skulle nog vilja säga att vi, utan att låta för självgod, har rätt bra koll på läget faktiskt. Vi vet vad vi gör.
Bra, det gör vi. Ska vi avsluta programmet då?
Det gör vi. Som sagt, lite annorlunda upplägg och kanske lite spretigt, men jag hoppas ni har fått ut någonting utav det som vanligt ändå.
Ja, och sen jag gillar ju själv när läsarbrev kom in. Jag tycker att de alltid är intressanta.
Jag håller med. Det är mycket, mycket bra. Och jag kan ju också säga att Vi har ju ett av de här läsarbreven var ju ganska länge sedan det kom in egentligen. Så vi har ett par stycken som ligger på lager. De ska bara passa in bra med. Men det gör inte att vi inte vill ha fler. Utan sitter du på funderingar så skriv jättegärna ihop det i ett sånt här brev. Alltså det blir otroligt bra att göra radio kring.
Mm. Ja, det hör ju hela programmet tycker jag.
Mm.
Och därmed så avslutar vi också programmet. Och då skulle jag uppmana lyssnarna att komma med tips på innehåll, ideologiska funderingar och eller personliga frågor till Lindberg eller den här typen av läsarbrev har fått in. Skicka dem gärna till ledarperspektiv@nordfront.se. Och vi tar emot såväl positiv som negativ kritik och gärna donationer om ni har en slant över. Skicka dem till Nordiska motståndsrörelsen. På återhörande. Hej!
Tack för att ni lyssnade. Hej då!